Hej och välkommen till Förmedlarpodden. Jag heter Karin Sigrud och jag är kommunikationschef på Länsförsäkringen Mäklarservice. Idag ska vi prata om utmaningen med beroendesjukdomar på arbetsplatsen. Och med mig för att göra det är Håkan Axlund från Nämndemansgården och min kollega här på Mäklarservice, Lena Lagerberg. Håkan, berätta lite kort om din roll på Nämndemansgården.
Ja, Håkan Axlund heter jag som sagt. Jag jobbar som Key Account Manager på Nämndemansgården. Nämndemansgården är idag en del av Feelgood Företagshälsa. Så vi ingår där som ett specialistområde.
Mm-hmm. Men vad gör Nämndemansgården för de som inte känner till det alls?
Precis. Vi hjälper människor och företag som har behov av att hantera begynnande beroende eller utvecklat beroende. Och då handlar det om alkohol, spel och narkotika.
Och Lena, du är ju förmedlarkontakt här på Mäklarservice. Men du fokuserar speciellt på hälsa. Visst är det så?
Ja, det stämmer. Och min roll är ju att ni förmedlare ska känna er trygga och säkra med vårt erbjudande. Hur funkar våra försäkringar och vad har vi erbjuda kunderna?
Okej, så dagens ämne är ju då beroendesjukdomar på arbetsplatsen. Och en av fem medarbetare har ett riskbruk eller är beroende. Och det tycker jag låter jättehögt. Men är det en bild som du känner igen, Håkan?
Ja, det kan man säga. Man kan förtydliga bilden lite och säga att om man tittar på helheten så kan man också fundera på vad är beroende och vad är inte ett beroende. Och det finns en skala där kan man säga. En del av befolkningen brukar ju framförallt alkohol utan några större hälsoproblem skulle man kunna säga. Sen har vi då den andra biten där det börjar finnas begynnande problem eller det finns mer utvecklat eller fullt utvecklat beroende. Och tittar man på arbetslivet då, de personer som går till jobbet varje dag, så brukar vi säga att där ligger alkoholbiten kanske på 15%. Men lägger man till spel och narkotika så säger vi på att ungefär en femtedel av alla medarbetare har någon form av koppling till ett begynnande problem eller fullt utvecklat problem. Så att därav kan man säga den här femtedelen, 20% då, är en ganska stor del av den delen av befolkningen som går till jobbet.
Och om man skiljer på riskbruk och missbruk. Vad är den stora skillnaden där?
Ja, och då är det så här när det kommer till nomenklaturen eller vad vi kallar saker för. Genom åren så heter det olika saker och vi pratar inte längre om missbruk utan vi använder beroende mer som en sån. Och det finns något som heter substansbrukssyndrom och så vidare som börjar bli en internationell term. Men man kan säga så här, om man hamnar i ett problematiskt brukande då så kan man säga att när du är i riskbruk så kan du få konsekvenser för hälsan framförallt. Det vill säga om man då intar en viss mängd alkohol och det finns ju Socialstyrelsen som säger någonting om det. Men om man då gör det i en viss grad så kan man få liksom påverkan på hälsan. Och det kan vara hjärta och det kan vara hjärt- och kärlsjukdomar och allt det där som påverkas. Men börjar man prata mer om det som blir beroende eller mer riskabelt bruk, då får börja få konsekvenser för ditt sociala levande på ett annat sätt. Det kan vara så att du helt enkelt drar undan från saker som du normalt sett brukar göra. Och att du får konsekvenser i dina relationer, du får konsekvenser på jobbet. Och då har man liksom kommit ett steg längre. Och det är väl det som man brukar säga skillnaden när vi pratar om skalan så att säga.
Mm. Och hur kan man upptäcka att man har en kollega som har något typ av beroende eller är på väg in i ett beroende? Finns det några tecken man ska titta efter?
Ja, det finns ju, egentligen finns det ju ganska mycket man kan titta på. Och grunden är så här, vi kan bara dra det också, att alkohol är det absolut vanligaste. Det är den vanligaste drog vi har i Sverige och i västerlandet kan man säga. Så den har ju nästan alla erfarenhet av att ha sett hos syskon och kollegor och vänner och vad du vill. Och då är det så att ofta om du har en tanke eller en känsla av att undra hur det är här egentligen så brukar det stämma ganska väl. Men hur ser man det då? Ja, då ska jag vända på det och säga så här, okej, om du nu är chef, om vi utgår från arbetslivet, för det är det som vi ändå håller på med i största delen då. Så som chef kan du titta på signaler, det vill säga hur beter sig den här personen på arbetsplatsen? Hur ser frånvaron ut eller korttidsfrånvaro eller sjukfrånvaro, i hur mycket personen borta? Hur levererar de? Finns det problem med att de plötsligt ändrar beteende i sin leverans eller drar de sig undan från sammankomster och fika och liknande? Den typen av signaler kan man titta på. Och det kan vara tecken på ohälsa, men det kan också vara tecken på annan ohälsa. Det måste inte vara beroenderelaterad. Och där kan man ju då ha dialog med sin med HR såklart, men även med sin leverantör av företagshälsa. Och känner man att man är orolig för någon så bör man initiera en utredning. Och då kan utredningen visa så småningom, okej, då kan man liksom på olika sätt utesluta om det finns någon form av substansbruk eller något liknande.
Mm.
Så att som chef och som medarbetare så är mitt tips att man tittar på de här tecknen och signalerna. Och att det är de man utgår ifrån. Vi brukar säga till våra kunder och deras chefer att ställ inte diagnos. Försök inte själv bevisa att någon minsann dricker för mycket. Utan släpp det och titta på vad har du och jag som chef och medarbetare kommit överens om. Det vill säga vårt arbetskontrakt. Vad är det du ska leverera och hur? Och finns det brister där så tittar man på dem.
Hur kan jag veta själv då om jag dricker för mycket nu? Eller hur ligger jag i ett riskbruk? Vad ska jag följa för riktlinjer?
Det har ju varit på sistone här nu, Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer och så vidare. Och så har jag hört, eller det jag tycker mig har sett i media är att det blir lite storm i, och så missförstår man lite fram och tillbaka. Och det Socialstyrelsen har gjort är att de har gått ut med rekommendationer till sjukvården. Där de säger att man bör kunna erbjuda hjälp om. Det är inte samma sak som att någon nu står och säger att om du dricker mer än X så är du alkoholist. Det är där man måste hålla isär lite. Men om man skulle titta på de där enheterna då som Socialstyrelsen säger, så säger de då 10 enheter i veckan. Eller mer än, vad är det de säger nu? 3?
4 tror jag det var kanske.
Det stämmer. Mm. 4 vid enskilt tillfälle. Och då är det ju många som konstaterar att ja, men visst dricker väl jag mer än 4 enheter, eller glas som vi kallar för det då, per tillfälle. Ja, och det är ju många som gör. Och därmed är din fråga väldigt relevant, Lena, därför att det är så här, ja men hur vet jag då? Jag tror man får tänka så här. Det ena kan vara, har man haft kompisar eller andra runt omkring en som ibland har synpunkter på hur man beter sig runt alkohol? Är det till och med folk som har sagt att, eller uttryckt att de tycker något, att ja, du dricker för mycket? Ja, men då är det en varningsklocka. Och då kan man liksom fundera lite på det. I övrigt kan man ju tänka själv, vad mår jag bra av? Hur mår jag lördag morgon när jag vaknar? Är jag pigg och kry? Och är det stor skillnad mot om jag inte har druckit någonting överhuvudtaget? Och hur skulle jag vilja må? Och så får man någonstans ta ett ansvar själv, tror jag, och fundera på vad tycker jag är rimligt eller bra. Det finns ju många nyanser där. Man kan blanda in barnfrågan också. Om man nu har barn så kan man ställa sig frågan, på vilket sätt drar de fördelar av att jag har druckit 5 glas vin på fredag kväll? Eller att jag därför tycker att ja, men jag vill sova till klockan 10 på lördag morgon. Det är också en aspekt i det hela som man kan fundera på.
Mm.
Och sen är det också en annan aspekt som vi brukar prata om, att ibland får man frågan, ja men riskfritt drickande, hur är det då? Ja, alltså alkohol är ett gift. Det finns inget riskfritt med att stoppa i gift. Och nu är det väldigt tillspetsat, men det är ju ändå så att det finns inget riskfritt drickande. Det finns de som är 13 år gamla och dricker första gången och inser där och då att wow, det här är min grej. Och så är de hooked från det ögonblicket. Vilket de sen berättar om 40 år senare när de kanske har fått hjälp då, mm. I bästa fall. Ja.
Men då kan vi ju konstatera att det är ändå ganska vanligt med medarbetare som har någon typ av beroende på arbetsplatsen. Och att man bör agera ifall man ser tecken på det. Men det måste ju vara väldigt känsligt att som kollega liksom misstänka en kollega. Vad säger ni om det? Hur ska man agera då?
Ja, jag tänker, jag skickar ut frågan till er igen. Så här. Ja, vad säger ni? Har ni varit med om det eller?
Men jag har faktiskt aldrig varit med om det. Lena, har du varit med om det någon gång?
Det har jag faktiskt.
Okej, okay. Berätta.
Ja, det man kan göra, tänker jag, i våran sjukvårdsförsäkring så kan man ju faktiskt få hjälp. Att är man orolig för en medarbetare eller om jag i egenskap av chef kanske misstänker, och hur ska jag då ta det här samtalet, då kan man ju faktiskt ringa till vårt samtalsstöd och chefstöd. Då kan jag få tips och råd på hur jag ska ställa frågan, vad jag ska kanske se efter för signaler, så att man kan få hjälp. För det är ju inte lätt.
Nej.
Nej, det är verkligen inte lätt. Så jag tänker att man kanske ska undvika att tänka att man misstänker någon. Och som du säger, problemet med det här handlar ju om att det är kopplat till skam och skuld. Enormt mycket skam och skuld. Och där är ju skillnaden. Om någon ringer och säger att jag är förkyld, alltså jag blir hemma. Det är knappast någon som skäms för det. Men du ringer inte och säger, jag är bakis idag, så jag stannar hemma idag. Och därmed så är det en svår fråga att hantera, både privat men även i yrkeslivet. Alltså vad ska man säga, vad ska man göra? Men jag tänker att man kan agera utifrån att man ändå väcker frågan med sin chef och säger att jag har sett det här. Det här är vad jag har en känsla av att den här personen kanske inte mår bra. Och då är det ju chefens skyldighet att utreda, givet arbetsmiljöansvar och sånt, att säkerställa att arbetsplatsen är en säker arbetsplats och att medarbetarna mår bra.
Mm.
Så man kan på så sätt alltså man kan säga avdramatisera om det går och tänka att om den här personen kanske är sjuk. Och vad det är svårt att veta. Jag kanske tror mig förstå att det finns alkohol med i bilden. Ja, fair enough. Men du kan ändå gå till chefen och säga att jag är rädd, jag är orolig för den här personen mår.
Mm.
Och så hanterar man den frågan. Och det som du säger, förlåt Lena, som du säger med samtalsstöd där. Det ska man ju komma ihåg att ringa och få hjälp är ganska okomplicerat. Det gäller ju för er försäkring, men det gäller även hos oss. Man kan ringa till oss och ställa frågor och få hjälp utan att det behöver leda till att man inleder någonting. Men om någon ringer mig och berättar vad som händer så kommer jag hjälpa dem och säga att ja, men tänk så här, du kan göra så här, du kan göra så här. Ring gärna oss så får man hjälp och stöd.
Och jag tänker att på vissa arbetsplatser så kanske om någon är sjuk ofta på måndagar skulle kunna vara ett sånt tecken. Jag vet inte, men nu när folk jobbar hemifrån också, då har man ju inte samma kontroll. Då kan man ju inte se, vad gör de där hemma? Märker ni någon skillnad efter pandemin och hemarbete?
Ja, man kan säga så här, har jag ingen statistik på hur det där ser ut, men vi ser och märker ändå att sen hemarbetet drog igång så blir det skillnad. Och är det så att man hade en begynnande problematik så blir det inte bättre av att kunna sitta själv hemma och göra vad man vill när ingen är där. Så att det är definitivt en komplicerande faktor. Definitivt är det så.
Vi har ju varit inne och snuddat lite på hur man som arbetsgivare liksom har ett ansvar, men hur stort är arbetsgivarens ansvar för en medarbetare som eventuellt då har en utmaning med beroende?
Ja, det är också en väldigt bra fråga. Det kommer ju an på att arbetsgivaren har ansvar för säkerhet och hälsa, arbetsmiljöansvar helt enkelt. Och det ansvaret säger då att om någon är sjuk så har man en skyldighet att rehabilitera. Och då är det så med alkoholbrukssyndrom och även med spel att det klassas som en sjukdom. Och då har man alltså skyldighet att rehabilitera. Så den är rätt viktig att ta med sig som chef, att man hanterar det som ohälsa. För då är det väldigt mycket enklare. Och inte minst också för att avdramatisera och komma bort från skam och skuld. Mm. Människor hamnar i olika problem i livet och det här är ett av dem.
Det är inte ett personlighetsdrag eller att det är en värdering om hur duktig en människa är som människa?
Definitivt inte.
Nej.
De flesta är fullt fungerande människor, går till jobbet varje dag. Så att det är absolut, har ingenting med vad man är som person eller vilket kön eller vilket land man kommer ifrån eller vilken ekonomisk liksom, förutsättning man har eller hade. Det slår rakt över hela linjen så att säga.
Mm. Mm. Det kan ju bli, eller kan det bli ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren om man har en medarbetare som man då upptäcker har en beroende sjukdom. Men vad kan man göra där som arbetsgivare, Lena? För att liksom inte hamna i en knipa, man kanske är en småföretagare.
Ja, alltså, hamnar man i den här situationen så det är så att försäkringen hjälper till och vi samtalsstöd och man, det kan ju ofta vara att det framkommer om det är någon som upplever kanske stress. Så kanske ligger bakom det så kanske ligger en beroendeproblematik. Så det hänger ofta ihop saker och ting. Men försäkringen täcker ju också halva kostnaden för en behandling då hos nämndemansgården. Om man har ett beroendeproblematik med alkohol, läkemedel, narkotika eller spel. Och sen då, beroende på vilken grad, hur gör ni där Håkan? Hur vet jag vilken typ av behandling jag ska ha eller personen ska ha?
Ja, det är också en bra fråga. Det är svårt att veta som enskild person eller som chef. Och det är ju, när du väl nyttjar försäkringen så kommer gången vara sån att du blir kontaktad av en person på Länsförsäkringar som gör en första utredning kan man säga. Så småningom så kommer de i kontakt med nämndemansgården och då gör man en bedömning, en helhetsbedömning av den här personen och vilka problem som finns. Och utifrån den så gör den här en så kallad case manager eller specialist som de heter nu för tiden en bedömning av vad man tror är bäst insats. Och då rekommenderar man en insats. Det kan vara enskilda samtal för den här personen. Det kan vara det vi kallar för öppenvård, det vill säga man går på dagtid några timmar i grupp. Det kan också vara internatbehandling, det vill säga man åker bort 5 veckor till att börja med. Så det beror lite på. Det finns olika typer av behandling och man rekommenderar det som den här personen bedömer är det bästa för att få bästa resultat för den här individen. Så det är individuellt. Så man kan, det är inte som en plocklista att man kan, som chef kan säga att ja, men det där verkar bra, vad kostar det? Utan man gör en rekommendation och sen måste man ju inte genomföra det om man inte vill. Men det är så det funkar, det är så man så att säga avgör vilken behandling som bör sättas in.
Ja, man kan som medarbetare avstå från hjälp, antar jag.
Ja, och då kommer vi in på det arbetsrättsliga. Mm. För då är det så här, ja, man kan avstå. Men eftersom du hamnar i ett läge där du är bedömd sjuk och arbetsgivaren erbjuder rehabilitering, så kan det vara så att om du då säger att nej, jag vill inte ha rehabilitering eller jag anser mig inte vara sjuk, då hamnar man i faktor, då är du ju fullt frisk istället. Och då får man ju titta på, ja men hur ser det ut med sena ankomster och allt det där. Då kan man hamna i ett arbetsrättsligt spår som istället handlar om att diskutera om anställningsformen. Så att ja, du kan tacka nej, men det kan få konsekvenser för hur din relation till arbetsgivaren ser ut.
Jag tänker också alkohol, där får man ju oftast, alltså då känner man ju själv om man kanske har druckit för mycket, att man kanske börjar sluddra, man kanske snubblar till lite, man kan bli bakfull och ont i huvudet. Men det här med spelmissbruk, jag kan erkänna, jag tycker det är kul att köpa minitriss på Svenska Spel på appen. Så sitter jag och skrapar lite så ser jag om jag vinner eller inte. Men där får man ju ingen känsla av, nu spelar jag ju inte för de pengarna, men där känner man ju inte att det blir ett fysiskt, alltså, oj, nu har jag spelat för mycket, nu får jag ont i tummen kanske, eller att nu blir jag yr eller bakfull. Så den gränsen tänker jag, med spelmissbruk.
Ja, när vet man att man har förlorat kontrollen?
Man förstår ju om man har spelat bort hela lönen, eller värsta fall man kanske tagit ett sms-lån som man hör att folk gör. Mm. Man spelar bort hus och hem.
Ja, precis. För om man, och det kan ju vara spel och även andra beroende, att man börjar närma sig någon sorts gräns. Liksom var är den gränsen och hur kan jag göra då för att liksom stoppa det i tid?
Ja, och det där är ju intressant, för det, som du säger, det är inte samma sak. Men jag går tillbaka till det jag sa tidigare här med konsekvenser. Vilka konsekvenser får spelandet? Om man till exempel tänker så här att om jag istället för att käka lunch med mina kollegor så behöver jag ha min kvart 20 minuter där jag får sitta själv, för jag måste spela. Då har det hänt något i tillvaron som gör att det där har börjat påverka och ta över. Är du på den nivån att du behöver sms-lån för att spela, ja, då har du ju problem såklart. Därför att det där kan ganska snabbt gå väldigt, väldigt, väldigt fel. Vi brukar säga det, hur fort går det här med, om man tittar på alkohol, narkotika och spel. Alkohol kan hålla på med ett helt liv, vad det nu är, så kallat helt liv, ett helt yrkesliv i alla fall. Utan att egentligen märks, eller rätt sagt, det är ingen som gör något, utan du går genom hela yrkeslivet. Narkotika, om du håller på med tyngre narkotika, så är det, ja, du överlever inte på heroin så jättemånga år, men du kanske gör det 10-15 år i alla fall. Om du kommer till spel så kan det vara så att på ett halvår, ett år, så har du spelat bort allt. Du har ingen bostad, du har ingen bil, du har inget jobb, du har ingen familj. Utan du står på gatan utan ingenting. Och skulder på några miljoner. Så det går väldigt fort. Så att, inte som svar, men som en del av det, att om du börjar ta lån för att kunna spela, ja, då är det nog lite fara och färde. Men jag skulle vilja säga att så fort du upptar en stor del av din vakna tid, så ska man nog fundera. Och det gäller ju för allt. Det kan man ju prata, skulle man ju kunna prata mycket om alla möjliga saker. Men just när det är spel som är, alltså spel om pengar, som det, för det ska jag också konstatera att det är det vi pratar om, spel om pengar, inte övrigt spelande. Alltså så fort det tar upp för mycket tid så ska man fundera på vad handlar det om och är det bra att tro? Och återigen kan jag göra en sån här koppling till om man har barn till exempel. Blir barnen gladare av att du sitter och spelar en timme? Antagligen inte.
Mm. Ja, då är det bättre att spela Memory med barnen.
Ja, det tror jag.
Ja,
det är inte lika beroendeframkallande heller.
Nej.
Men finns det någonting i sjukvårdsförsäkringen som finns som stöd om man känner att man liksom kanske inte har tappat kontrollen, men man börjar fundera lite på om man kanske vill ändra livsstil eller det är någonting som gnager?
Ja, dels så är det ju det här samtalsstödet och chefstödet som vi pratade om. Och sen finns det ju också, vi har ju ett webbaserat KBT-program som heter Sundare alkoholvanor som man kan göra. Och då får man ju svara på ett antal frågor, hur många glas man dricker per vecka till exempel. Och då får man ju verkligen svart på vitt om man är i riskzonen eller inte. Så det är några tips.
Ja, det är bra. Och sådana där tester kan vara bra att göra ibland för att få någon hint i alla fall. Och så kan man också tänka att om man behöver testa sig för att man själv har en tanke, undrar om jag... Så kan man tänka, om man bara tänker tanken undrar om jag, så kan det vara så att det ligger något i det.
Och hur kan jag göra ifall det är så att jag är medveten om att jag har ett beroende, men jag vill inte berätta det för min arbetsgivare? Finns det andra vägar jag kan ta då?
Ja, du kan alltid söka hjälp på egen hand såklart. Det är fullt möjligt. Och där vet jag inte, ni har inte en privatförsäkring där eller?
Jo, man kan ju också, antingen så kan man ju jag behöver inte berätta för min chef att jag kanske köper för mycket Triss om det har gått överstyr. Då kan jag ju använda försäkringen själv och betala halva kostnaden själv. Eller så har jag en dialog med min arbetsgivare som står för halva kostnaden. Så den delen finns också att man kan ta hjälp. Mm. Man kan ju komma fram också, för nu var jag inne på det här programmet Sundare alkoholvanor och också samtalsstöd och chefstöd. Men det finns ju också, man kan göra en hälsoprofil. Då svarar man ju allmänt på olika typer av frågor. Om sömn, arbetsförhållanden, alkoholvanor och så vidare. Och där får man ju också en första hint då, om man befinner sig i en riskzon och dricker för mycket. Mm. Men jag tycker du var inne på en bra sak där, Håkan. Att om man själv börjar tänka tanken, då tror jag att då... Och jag tänker ibland att jag har köpt för många trisslotter.
Mm, sen är du väldigt rik å andra sidan.
Ja, det är rätt in på nätet att göra testet för dig då, Lena.
Ja.
Ja. Men en sak jag har funderat...
Förlåt, jag får bara hoppa in där. Apropå det här med att om man inte går via arbetsgivaren, så är det finns ju alternativet även hos oss då. Att du kan kontakta oss och säga, hej, jag behöver hjälp med det här. Och då får man hjälp. Och så kan man betala det själv. Så den är ju helt möjlig också.
Mm. Men det är bra att veta.
Ja, men via försäkringen är det ju mer fördelaktigt ekonomiskt såklart.
Mm. Drogberoendet, eller jag ska inte säga drogberoendet, men droganvändandet har ju uppenbarligen ökat i Sverige. Är det någonting som ni märker av på Nämndemansgården, att det är vanligare att alkoholkonsumtionen går ner och att drogerna ökar?
Nej, det kan jag inte säga på det sättet. Men det kan nog ha att göra med också, om vi tänker oss att det är i runda slängar, ja men det är ett antal 100 000 människor i Sverige som skulle behöva hjälp med både alkohol, drog och spel. Men av dem är det ju ganska få som får hjälp eller söker hjälp. Det vill säga, hade vi haft alla i behandling, då hade vi kunnat titta på graferna och se hur de förändrar sig. Men det kan vi inte se, utan vi kan också konstatera när vi tar del av rapporter och sånt att vissa saker ökar och annat förefaller minska. Men sen är det också så med statistik, för jag brukar titta en del på det där. Jag tänker att man, för att få en hyfsad bild så behöver man dels tänka 10-årsperioder minst. Och så måste man ta storheterna, för när du börjar klyva ner det på åldersgrupper, typ av preparat eller, och vad pratar vi om, är det sålda grejer eller är det brukade? Det finns så enormt mycket du kan spjälka det här på, så du kan liksom, ja, det är lätt att fastna i statistiken. Men övergripande kan man ju säga att alkoholkonsumtionen ligger hyfsat jämnt de senaste 10-20 åren. Sen har det varit lite förändringar kring hur man förtär och köper alkohol under covid. Men på det stora hela så är det liksom ungefär samma mängd vi pratar om. Mm. Och narkotikan, så är det ju så att det som växer, eller narkotikaklassade läkemedel, där har åtminstone tullen gjort, liksom, där kan de se att cannabis är det man hittar mest och sen är det läkemedel. Det vill säga inte det vi ser på tv, packade plastpåsar med kokain och heroin och det, utan det är läkemedel. Det kommer i fina små kartor. Där tror jag att det finns ett stort mörkertal och att det är nog en farlig utveckling, tror jag. Mm. Inte minst med ungdomar som kanske tänker att eftersom det är läkemedel så är det ju ingen fara. Det är bara det att tramadol, inga bra grejer att stoppa i sig över tid. Då är det hög risk att man tar skada och blir beroende.
Mm. Men man kan ju se på statistiken att psykiska ohälsan ökar i västvärlden i alla fall och bland ungdomar. Och ett beroende kan väl vara ett tecken på att man mår dåligt på ett annat sätt. Alltså att man tar till alkohol för att man är stressad eller att man går igenom en livskris eller så. Och då kan man väl också använda samtalsstödet. Istället för att ta ett glas vin, ringa till någon.
Absolut, det rekommenderar jag verkligen. Mm. För just att man kanske börjar själv medicinera sig själv, det kan ju få väldiga konsekvenser. Och just också, jag tänker med läkemedel där som du var inne på, Håkan, att man kanske äter någon högt, eller starkt ska jag säga, smärtstillande. Att det kan leda till en biverkan, att man blir beroende av det. Och det är ju, man får se upp med läkemedel också, för som man kanske tror att det här är bara bra. Men det finns ju faktiskt många varningstrianglar på många läkemedel.
Ja, det gör det. Och dels får man hålla sig narkotikaklassade och andra läkemedel. Och det är de förstnämnda då som är de farliga, eller vad ska jag säga. Ingångsporten är ju inte sällan att man söker för att man är sjuk. Och det kan vara psykisk ohälsa, men det kan lika gärna vara benbrott och smärta. Och så får man tunga smärtstillande. Och gör man det för länge så kan man hamna i ett läge där man inte tycker att man klarar sig utan. Och sen som sagt, var självmedicinering är ju en jättevanlig inkörsport. Alltså sömnmedel och alkohol är ju alltså väldigt klassiskt och i den i kombination. Och ovanpå det sen kommer kanske ångestdämpande, och då pratar vi återigen narkotikaklassade. Det finns olika varianter där. Hamnar du på de här benzodiazepinerna då, som är en sån här grupp, så är det en vanlig kombo. Alkohol och ångestdämpande och sömntabletter. Och det är en cocktail som kan vara svår att reda ut så småningom. Så att mycket psykisk ohälsa, eller man kan säga kombination egentligen. Det är sällan vi har klienter som, oj jag dricker bara alkohol eller jag gör bara det. Ofta är det en kombination. Och tittar man på spel som är ett bra exempel. Föreställ dig själv att du är 33 år gammal och har spelat bort allt som finns, inklusive din familj. Så är det inte svårt att föreställa sig att ångestnivån kan vara rätt hög i den individen. Och då kan det vara så att den personen behöver medicinera sig på ett eller annat sätt och hamnar i nästa problematik ovanpå allt det andra. Så att, ja, komplicerat.
Mm. Mm. Och nu har vi ju pratat om beroenden på arbetsplatsen, men det kan ju vara så att man har en vän som man ser mår dåligt eller man tycker att kanske dricker mycket och så. Har du några tips på hur gör man då när man vill konfrontera en vän?
Jag vet inte om jag har några bra tips så. Jag tror att all konfrontation kan vara lite svår faktiskt. Och det beror på. Men jag tänker att har du en vän eller nära anhörig så gör vad du kan. Det är mitt första tips. Och om det är konfrontation eller inte, det kan jag kanske inte riktigt svara på. Men gör vad du kan, definitivt. Därför att en människa som får hålla på ett tag med som liksom alkohol, det är liksom det är ett långsamt självmord. Man dricker ihjäl sig. Det blir liksom inte bättre 20 år senare, utan det blir värre. Så att jag tycker att första steg är att ändå försöka prata med den här personen. Och är det inte framkomligt så får man försöka några gånger till. Och just prata om att det är en hälsofråga och ha en diskussion om hur ser de själva på tillvaron eller hur de vill ha sitt liv. Men utmaningen med det är just att en person som är ett beroende eller begynnande, det finns väldigt mycket förnekelse. Så att det är inte omöjligt att tänka sig att du absolut inte kommer fram och svaret är bara att nej men jag har inga problem. Så det är väldigt svårt. Men då tänker jag återigen, då får man prata med folk runt omkring. Alltså man fortsätter göra vad ni kan. Och samma sak där, ring och fråga. Ring till oss och sök hjälp och få den hjälp du kan liksom. Mm. Så att det är en väldigt komplicerad, ja det är en komplicerad fråga helt enkelt. Mm.
Och jag tänker också som du var inne på Karin, kopplat till det här med psykisk ohälsa. Det är ju inte en sån trevlig omvärld vi har just nu. Det är krig som pågår och det är inflation och allt elände. Så jag tänker att man måste ta hand om sig själv och om varandra. Att vara uppmärksam och närvarande. Så att vi har koll på varandra och stöttar varandra.
Absolut. Mm. Det är en viktig fråga.
Mm. Mm. Om vi skulle ta och börja summera då det här avsnittet. Då, hur ska vi summera det? Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att man som arbetsgivare faktiskt har en skyldighet och att man som medarbetare alltid kan vända till sin chef om någonting känns personligt eller svårt.
Absolut.
Finns det någonting mer vi vill skicka med?
Ja, har man också då Länsförsäkringens sjukvårdsförsäkring så kan man absolut få hjälp därigenom. Mm. Via samtalsstöd, chefstöd, hälsoprogrammen, hälsoprofilen men också då delen som där försäkringen täcker halva kostnaden för en behandling.
Mm. Precis, och vi Nämnmansgården eller skadligt bruk Feelgood är ju leverantör på den här försäkringen. Så det är väldigt förmånligt. Det kostar ju någonting att få vård i den här typen av frågor och då är det jättebra med den försäkringen. Det kan vi konstatera som vi har ganska många klienter som får hjälp via den.
Mm. Ja men tusen tack för att ni ville komma hit och prata idag.
Ja,
tack så mycket.
Tack för att du kom.
Tack.